Nu ska du börja.
Ska vi presentera oss? Hej, jag heter Marie Göransson och jag är skådespelerska. Har varit på Dramaten och är numera ute på den så kallade fria marknaden.
Jag heter Olof Wretling och jag är komiker och skådespelare och skriver en del och regisserar ibland. Jag är den fria marknaden.
Bästa lyssnare, Bokcirkeln är här tillbaka med vår önskade och efterlängtade duo. Marie Göransson och Olof Wretling, välkomna!
Tack! Tackar!
Nu tar vi upp en ny bok och vänder blickarna mot Värmland där du, Olof, bor. För nu ska vi in i en riktig klassiker, Selma Lagerlöfs berättelse Kejsarna av Portugalien från 1914. Hade ni läst den här förut?
Nej, men jag hade hört den riktiga historien, den här skrönan som den är baserad på, eller de personerna som finns med så där.
Från trakten alltså.
Från trakten, ja.
Wow. Precis. Ja. Hade du läst den?
Ja, jag hade läst den i, jag tror att vi läste den i slutet av min skolgång och minns den bara så där. Sen såg jag tv-föreställningen som gick för ganska många år sedan. Så det var egentligen en ny upplevelse att läsa den här gången, måste jag säga. Den var verkligen riktigt ny och otroligt överraskande.
Ja, men kul, då har ni färska pigga ögon på det här. Selma Lagerlöf är alltså 56 när hon ger ut den här boken. Hon är född 1858 och den här kommer 1914, samma år som hon själv väljs in som första kvinna i Svenska Akademin. 1909 hade hon tilldelats Nobelpriset i litteratur för verk som Gösta Berlings saga, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, Herr Arnes penningar och Jerusalem 1 och 2. Ja, 1914 hade hon också sedan länge köpt tillbaka sitt Mårbacka i Värmland där hon växte upp. I brev till sin vän Sofie Elkan samma år skriver Selma Lagerlöf så här om boken vi sitter med nu. Handlingen försiggår här i Ämtervik i min barndom med alla de gamla figurerna här som bipersoner, skriver hon. Ja, huvudpersonen är nog verklig han också. En stackars gubbe som sörjde sig galen av längtan efter sin dotter. Det är mitt eget kära östra Ämtervik som går igen i berättarsättet och i ordvalet. När vi slår upp boken så hamnar vi då mitt i ett dramatiskt skede i en värmländsk familjs liv. Vilka har vi här? Och vad händer? Nu får vi hjälpas åt.
Ja, det är Katarina, frun i huset, som är lite till åren kommen, sägs det. Hon är väl 40, skulle jag tippa, och ska föda sitt första barn. Och utanför så står Jan, maken i skrolacka, eller vad heter det?
Skrolycka.
Skrolycka. Och väntar, och han har aldrig velat ha barn. Han gift sig med henne, säger han, för de skulle slå sig ihop och känna sig få vara tillsammans, med några barn hade han inte tänkt sig.
Och han sitter där, det är väl vebon han har nästan krypit in i, va?
Ja.
Och det droppar från taket och han stirrade framför sig så mörkt, som om han hade sett hungersnöden komma smygande över gårdsplanen för att tränga sig in i stugan. Ja, sa han, och då slog han nävarna hårt mot huggkubben för att bestyra sina ord. Jag säger bara det, att om jag hade vetat den här gången när Erik Fala kom till mig och erbjöd mig till att bygga på hans mark och gav mig lite skräptimmer till att sätta upp stugan. Och om jag hade vetat då att detta här skulle bli följden, så hade jag hellre sagt nej till allt sammans och bott kvar på stallkammaren i Fala all min tid.
Ja, alltså de har ju gått som dräng och piga här.
Förlåt, men är det inte konstigt att han lägger all skulden på Katarina? Han säger vid något annat ställe, tänk att hon kunde låta det gå på detta vis.
Ja.
Har han inte någon skam i kroppen, Karn? Alltså, så att det är liksom Katarinas fel alltihop, att det har blivit en liten unge. Det finns ett stycke alldeles i början, det är alldeles för långt att läsa, men jag rekommenderar det. För jag tror att vi skulle kunna läsa det, vi skulle kunna säga detta allihop. När han säger om sig själv, min snälla Jan Andersson, vad är det för fel med dig? Varför går allting så illa för dig? Varför har du det alltid så ledsamt? Och varför fick du inte gifta dig med en vacker ung flicka istället för den här gamla laggårdskatrina hos Erik i Falla? Ja. Alltså det här att man talar till sig själv. Det har vi väl alla gjort när man säger, vad är det för fel på mig? Varför går allt så galet för mig?
Tänker på det, den här som du är inne på, Marie, så tänker jag så där att jag hade helt andra för... Jag tänkte så här, jag hade aldrig läst den här boken tidigare. Så hade jag som en bild av att det kändes ganska gammalt och det kändes som att det här kommer bli tjorvigt så där. Men jag är fullständigt golvad av den här boken. Det är för mig absolut en av de tre bästa böckerna jag någonsin läst i hela mitt liv.
Men gud vad kul!
Ja, det här är riktigt bra skit. Det här är så jävla bra. Mm. Det är, alltså, texten är här och nu. Alla tankarna i den här berättelsen har jag också tänkt. Alla rädslor. Boken handlar ju om ett föräldraskap och att hamna i längtan och fastna i det. Den skulle kunna ha varit skriven igår.
Ja, och sen att den arbetar med de vanliga känslorna och moral, kärlek till ett barn. Vad är rätt och vad är fel? Jag tycker att det som är svårt med kejsarna Portugalien, det är att prata om den därför att den är så självklar.
Ja.
Det finns inte en massa otäcka saker under som man måste fundera över, utan det som är, det är. Jag tror heller aldrig att jag har läst något som är så modernt rakt upp och ner. Alltså.
Det där är häftigt, Marie, för vi har ju fått läsa så många böcker tillsammans nu och så tänker man liksom så här, Kapten Nemos bibliotek, Pius, den är också så här i mitt huvud och jag ser de där bilderna. De kommer alltid finnas där så länge huvudet funkar. Men den är ju så komplex att prata om. Den här boken har också samma starka bilder, men den är så rakt skuren. Den är så självklar.
Mm, men jag tror vi kommer att kunna upptäcka en del grejer ändå här faktiskt.
Ja, säkert,
jag kallar tillbaka er till handlingen. Väldigt spännande att höra det här. Nu är vi precis i starten. Alltså han sitter där, Jan, känner sig lite ringaktad och tillbakasatt. Ingen som bryr sig om honom. När det ändå är barnmorska och tre kvinnor där inne hos Katrina. Han är verkligen genombedrövad. Så han tar ett beslut att om han någonsin mer får komma in i stugan ska han inte så mycket se åt den här nya barnungen. Han ska bara gå fram till spisen och ställa sig där och värma sig, inte säga ett ord. Eller varför inte resa ifrån alltihop? Mm. Så han är just på väg när han får veta att nu går det bra att få komma in i stugan. Vad händer?
När man kliver in och de här damerna ställer sig nästan längs väggen. Om jag inte minns fel så står det väl en kopp kaffe och väntar där på Smålandspisen. Och så kommer de och lägger, han får väl barnet i...
Barnmorskan kommer.
Ja, men är det inte fru i falla där? Som,
nej,
mor, det är barnmorskan.
Är det barnmorskan? Ja.
Ja, barnmorskan säger, nu ska du, här ska Jan få se på en liten jänta som heter Duga. Och så plötsligt så har han bara fått det där i famnen då. Ja.
Och så uppstår kärlek vid första ögonkastet, det kan man verkligen säga. Han hade aldrig vetat om alltså, att man kan bli så förljuvligad av att tycka så riktigt mycket om någon.
Det är så bra citat, den meningen.
Alltså för mig så handlar boken, eller nu ska vi prata om den första delen, men det handlar om föräldraskap. Och det här har jag fått uppleva. Jag har tre små, klara, fina gulleborg där hemma. Och just den här meningen liksom.
Ja, alltså här har berättelsen pågått i bara 7 sidor och allt har hunnit svänga för Jan från den här bittra ilskan till salig sötma inuti. Och nu väntar nästa stora uppgift för föräldrarna, att välja namn åt barnet. Alltså det här är roligt. Hur går de tillväga? Ni får hjälpa oss åt att berätta.
Ja, han går ju ut och ställer sig med barnet så här på armen. Och så säger de till bestämmerna att första bästa som kommer förbi kvinna ska säga sitt namn och det ska barnet få.
För de hade inte kunnat komma på något.
Nej, de kom inte på något namn. Ja. Och så står han där och han står där och står och står. Och de bor ju så ensligt till. Så
det är ingen som kommer förbi.
Det är ju ingen som kommer. Nej. Men sen händer det något, det får du berätta, Olof.
Ja, han står där hela dagen och det börjar bli till kvällning. Och till slut så letar sig solen strålar fram och vill vara med och lägga sig i vad barnet ska heta. Och då tittar han upp och så säger han då, ja men självklart, det är som att de står där och kommer överens om att hon ska heta då Klara Fina Gulleborg. Det blir väl ett för grant namn det, sa Katrina. Men hon gjorde ingen vidare invändning. För hon undrar ju vem han stod och pratade med där ute på Brokvisten. Och han ljuger och säger att det var en fin kvinna som kom förbi och tyckte det.
Ja, han låter solen bli gudmor.
Ja.
Han säger ju till solen, jag förstår att du vill komma fram och titta på det här. Alltså han är ju galen av kärlek till detta barn. Så solen blir gudmor till barnet.
Men det är ju någonting med att hon frågar ju då Katrina, var det någon där? Kom det någon ändå? Jag tyckte du pratade med någon, nu får du allt komma in. Och då säger hon, ja, jo det var, jo då hon hade så brått så hon hade knappt säga god dag och så var hon borta igen. Så att det där att han ljuger där för henne, vad tänkte ni på det? Det är som första lögnen på något sätt.
Jag tycker det är bra, jag älskar människor som ljuger. Alltså när man ljuger positivt va? För att göra livet lättare. Och nu var Katrina ju nöjd med det här. Det var en fin härskapsdam, hon hade inte tid. Men hon hette Klara Fina Gulleborg. Och det är bra tycker jag då. Varför ska han sitta och dra allt det där? Det blir så sorgligt på något sätt. Nej, jag tycker om, ljug på bara om det är bra va?
Jag tänker också som att den här boken och berättelsen har så många kontakter till något vi inte riktigt känner till. Att den har som ett spel upp mot det där övernaturliga. Sen om det är en gud eller om det är ödet. Det känns som att han så snabbt i boken kommer i kontakt med någonting större som inte riktigt går att förklaras. Men han söker svar och han får svar. Mm. Och alla andra runt omkring förstår nog inte bättre. Så tolkar jag nog mer lugnen att han, det var så här det gick till.
Ja.
Och det som du säger, det blir bara tjorvigt av att förklara för alla. Du vet inte bättre, så att det var det som hände.
Mm. Ljuga är ju så fult ord för oss. Men det, man kan använda ett annat ord. Man fantiserar fram en sanning.
Och jag tänker på det, du och jag och Marie, vi brukar ju tjuvprata när vi ses nere i kantinen.
Har ni tjuvprat?
Nej, inte.
Jättelite. Men jag bara tänker på det där med Selmas naturbeskrivningar som är liksom rena rama käftsmällarna. Liksom. Solen svarade just ingenting på detta. Hon lyste fram stor och röd än en gång. Men så drog hon månslöjan över sig och försvann. Det tyckte jag var väldigt
fint. Ja, det är jättefint. Nej, men han är ju rent häpen själv att han har kommit på något så fint som att ta solen till gudmor.
Ja.
Han känner att han har blivit en annan människa i det ögonblick som flickan blev lagd i hans armar.
Förlåt, nu blir jag lite ivrig här, men jag måste få säga en sak. Det här är skrivet innan tv-spel och Netflix och streamingar och långfilmer med tal och effekter. Den här boken är så proppfull av visuella gestaltningar, hur folk rör sig fram och tillbaka i rum. Hennes förmåga av att skapa film i huvudet är ju sensationell. Jag har aldrig varit med om det. Jag vet inte, förstår ni vad jag menar? Det är en sak om jag växer upp med filmens dramaturgi och jag kan min tv-spels dramaturgi och sketcher och allt sånt där. Men hon har ju inte, någon ska ju vara först med det. Det är så coolt att hon äger den typen av berättandet som är rakt av filmiskt liksom.
Mm. Ja, de bor i en stuga här, alltså Jan, Katrina, Klara Fina Gulleborg. Hur ser det ut? Var är vi? Vilken miljö är vi egentligen
i? Vi är verkligen i utkanten av den här byn tror jag. Och det är byggt av väldigt enkla saker det här. Och det är kallt förstår man. Men hon har ju fint och snyggt. Vad jag förstår så är det väl bara ett enda rum med kök och rum. Jag kan inte se att det finns något sovrum. Det talas inte ingenting om det, men det är i alla fall
prosigt.
Det är i alla fall väldigt kallt.
Man blir nog lätt förkyld i hennes
stund. Och rent och snyggt är det. Fattigt. Det är väldigt fattigt.
Ja, ja verkligen.
Men jag tycker
ser ni några färger framför er?
Ja, vitt. Vita överkast, vita. Alltså det är nog väldigt vitt. Och väldigt mycket trägolv och jag tror det är väldigt fint. Jag tycker det känns hemtrevligt. Ja.
Att det alltså lakanen är vita men hus, det är inte ljust och fräscht.
Nej, det är ingen fräscht alls men det känns hemtrevligt.
Grått, gråa väggar, lump, lågt i tak.
Ja, det visar sig tidigt då att Jan har ett särskilt band till den här lilla dottern. Han känner ibland på sig saker om henne. Han kan ana sig till faror för henne och undanröja dem också. Och genom kapitlen som följer så får vi följa henne, den här dottern, när hon växer lite år efter år. Och det finns ju så många olika minnen här. Ett som kanske är lite bra att få med sig är när flickan är 5 och Jan tar med henne en söndags eftermiddag till Björn Hindrikssons i Lobyn. Det är den rikaste i socknen. Björn Hindrikssons hustru är halvsyster till Jans mor, så de är släkt. Men det har inte Jan brytt sig om förut. Men nu när Klara fina Gulleborg finns, då har han en skatt att visa upp. Och nu känner han sig rik. Och nu ska han och dottern som är 5 hälsa på oss, de här fina släktingarna, för första gången. Det här är sidan 45 och framåt. Ja, men hur blir det här besöket? Jag tyckte det var ganska spännande.
Ja, det blev det. Det blev spännande och lite... Vad ska jag säga? Jag blev lite besviken på att det blev som att de var så stela mot dem. De hälsade ju fint på Jan och dottern och så vidare. Men det var på något sätt som att de inte räknades riktigt. Och det tyckte jag var lite jobbigt. Men det sägs mitt i en mening att han förstår att de säger till honom att vi har inte tid att sitta hela dagen med er, för vi är bortbjudna. Och det blir väldigt besvärligt, tycker jag. Alltså, hur kan man inte formulera det lite bättre när man har fått besök? Och då tycker jag så synd om honom. Ja, det var inte något med själva besöket som gjorde Jan bekymmer. När han hade suttit och talat med Björn Hindriksson en stund så hade de sagt ifrån. Och det var ju inte annat än att det var rätt naturligtvis, för de var bortbjudna på kalas. Så de skulle ju inte kunna sitta där längre nu, de skulle gå om en halvtimme. Det blev lite rått, tycker jag. Men då kom ju frun på där att hon skulle samla ihop lite smör och fläsk i en påse. Så de skulle få med sig hem, men se, det var inte riktigt bra. Och där tycker jag att han visade status, alltså, och han visade riktigt civilkurage. Han tog den där lilla påsen med maten i, fast han behövde den, fast han visste att Katrina skulle tycka om det, och satte ner den vid grinden när de gick.
Jag läste inte den så.
Ja,
jag tänkte det, för mig blev det mer så där att han gick ju dit lite oanmäld så där. Jag tänkte mer att det blev tydligt med den här tiden att det var såna otroliga klassskillnader att ungefär som att han kom lite oanmäld och att de blev väldigt glad för hans skull. Och så pass glad att de ville liksom stötta honom, men att allting blev ett missförstånd, att han sen summerade det som att han hade tolkat det som att de trodde att han var där för att tigga. Och det behövde han ju verkligen inte. Och det kändes helt orätt mot Klara Gulleborg att ta emot de här gåvorna. Det gjorde ont i honom att lämna det. Men den lilla flickan var ingen tiggartös. Ingen fick tro om henne att hennes far att det gick omkring och begärde.
Men nu förstår jag inte dig. Vi har ju precis samma uppfattning.
Ja, okej. Okay. Men jag tänkte inte att de var ohyfsade.
Nej, inte ohyfsade.
Nej.
Alltså jag som läsare och ställde mig bredvid Jan och dottern, så kände jag att lite varmare och trevligare kunde de väl ändå ha varit. Man behöver väl inte så bryskt säga att nu har vi inte tid längre, för vi så att vi är bortbjudna. Det var där som jag reagerade.
Ja,
jag tyckte att han fick känna sig återigen som att han inte hörde till. Och sen att de kom med maten, det var ju väldigt gulligt och tänkt naturligtvis. Och att han sen hade kurage att säga till sig själv att nej, någon tiggartös är hon inte.
Mm.
Och vi har inte kommit hit för att tigga. Men jag vet inte, jag fick en obehaglig känsla av att han var tvungen att känna sig... Ja, att han inte hörde dit helt enkelt.
Ja, jag funderar på hur ni hade gjort. Alltså, för att om man då... Man kanske inte har hur mycket som helst.
Mm.
Varför, hur skulle du ha gjort, Olof? Skulle du ha lämnat det här värdefulla knytet vid grinden? Eller hade du tagit hem det?
Jag önskar att jag hade gjort som honom. Och jag kan känna igen mig i det där att jag tycker liksom att vi inte ska smutsa ner oss. Det känns lite smutsigt att ta emot det så sätt. Men jag tror nog att det känns ju som att det kurrar i magen där hemma, och de hade nog mått bra av alla de där gåvorna och sådär. Men vad motsvarar det då? För mat har vi ju hemma. Skulle det vara Darins autograf då?
Nej, men när man...
Eller, vi ska inte ha några autografer. Jag vet inte vad det skulle motsvara idag.
Ja, men idag har vi ju så att, men det har ju funnits tider i våra liv också när man inte har haft det här då. Jag tänker på när man gick på skolan och bodde i Stockholm på inackorderingsrum, och det var ju jätteilla med att få ihop till mat och så vidare. Om någon hade kommit med en påse hade nog tagit emot det. Men det är klart, i det här fallet så står man med ett barn som ska behålla sin värdighet, va? Det är, man vill att barnet ska ha sin värdighet, så det är ju komplicerat. Men är man hungrig så är man, och det var nog Janis grolycka också, och även frun, så att det var ingen lätt situation för honom.
Jag kom på faktiskt.
Kom du på?
Jag har varit med om en grej. Mm. Det här är ju, får stanna mellan oss tre då. Det var nämligen så här, det var i början av vår karriär när Mammas nya kille hade liksom blivit, Klungan hade varit stort för teaterpubliken, men så kom vårt radioprogram som blev så där jätteomtyckt. Och då var det gången agent, jag har aldrig haft en agent, men det var en som ville liksom ha mig i sin agentur så där. Och då befann vi oss då i Göteborg, och så skulle han komma och hälsa på. Och då minns jag att han gick, då gick han in, och så tyckte han, då sa han så här, men du ska ju inte bo så här. Och då bodde vi i en etta i Göteborg, och vi levde på A-kassa och spelade teater liksom. Och då minns jag att han gick runt och sa att du ska ju inte bo så här. Du är bland de roligaste i Sverige. Jag ska se till att du ska. Och då kände man ju att dig vill jag inte vara med. Så då kände man ju sig att man inte ville ta emot den gåvan då. Att jag kan göra så att du har det ännu bättre. Du ska inte ha det så här.
Det är verkligen att lämna påsen.
Så jag lämnade påsen. Jag knöt ihop bajspåsen och kastade ut den. Men han menade ju väl. Det fanns inget elakt i det. Han såg väl någonting, men jag vill inte ha det.
Mm. För han sa ju samtidigt att det du har är...
Det var ju inget bra.
Nej.
Ja, det är ett dilemma i olika perioder i livet. Jag hade nog sagt, skaffa mig en trea du.
Ja. Så olika man kan vara. Ja. Jan tar med henne på många utflykter. En är till skolexamen i skolhuset som socknen har fått efter 1860, då läraren Klockar Svartling fått ett hus minsann att hålla respekten uppe i inför eleverna i alla väder. Och besöket i skolhuset sker när Klara Fina Gulleborg är 6 år, och det här, det blir lite besvärligt för pappa Jan i skrolycka. Det här kanske många föräldrar har varit med om.
Alla har
varit. Vad händer? Vad är det som händer?
Alla.
Alla.
Och alla har gjort det. När jag läste det här så blev jag alltså kall på ryggen och kände att man gick över på andra sidan. Man sprang till skolgården. Jag sa till min mamma, du behöver inte gå så nära när du ska hämta mig. Du kan gå, komma en bit ifrån. Sen gjorde mina barn samma sak med mig. Alltså, det gör väldigt ont när man plötsligt tycker att man inte har något värde. Det har man ju, det här är naturligt. Där skildrar Selma lysande bra, tycker jag. Man får, jag fick en déjà vu, jag bara kände tack för de här orden. De har man behövt länge.
Ja, lilla dottern, hon har bara ögon för läraren Svartling. Ja. Och det.
Och kamraterna på skolgården.
Mm. Men kommer ni ihåg hur det slutar här också? För det, han får ju någon sorts bevis på att den lilla flickan alltjämt är hans och ingen annans där. Det är en bra vändning här på storyn. Mm.
Vad kallar vi Gud för, Klara? Säger läraren.
Ja, och så svarar Klara, Jan.
Oj.
Ja.
Men han räddar det ganska bra, va?
Ja.
Läraren, så att inte alla behöver skratta ut lilla flickan.
Ja.
Det var väl far hon som Klara Gulla ville säga, sa hon.
Mm.
Och så sa hon Jan istället, därför att hennes egen far heter Jan. Och så ger han ju fadern ett enormt fint betyg, denna lärare. Har aldrig sett maken till pappa. Man kan inte undra på att hon säger Jan när hon ska nämna det bästa hon vet, nämligen sin pappa.
Ja. Men ska vi stanna där medan vi följer den här dottern i familjen växa år för år och... kolla lite hur Selma Lagerlöf har dragit igång den här berättelsen. Hur hon skriver.
Det finns ju på sidan 33 ett stycke som hon beskriver om granarna. När han går Och det är väl något av det märkligaste man kan läsa. Jag tycker att det säger väldigt mycket om hennes stil att skriva. Granarna var uråldriga och grova här uppe på höjden. Och när man såg dem i skenet från blossen med stora snöklumpar på grenarna så kunde man inte undgå att märka att flera av dem som man förut hade trott vara träd inte var någonting annat än troll med vassa ögon under de vita snöhättorna och med långa skarpa klor stickande fram under de tjocka snövantarna. Det gick väl an så länge de höll sig stilla. Men tänk om en av dem skulle sträcka ut en arm och rycka till sig någon som gick förbi. De vuxna och gamla var det väl inte så farligt för. Men Jan hade alltid hört att trollen hade en stor kärlek för små, små människobarn. Ju mindre, ju bättre. Han tyckte allt att Katrina höll den lilla flickan bra bekymmerslöst. Det var ju ingen konst alls för de stora, klobeväpnade trollhänderna att rycka barnet ifrån henne. Det började redan susa och viska från det ena trätrollet till det andra. Det knarrade till upp i grenarna som om de skulle försöka sätta sig i rörelse. Inte tordes han fråga de andra om de såg och hörde det som han såg. Det kunde ha varit just den frågan som hade satt liv i trollpacket.
Ja, det där är bra. Mm. Och så börjar han då sjunga en psalm för att han tänker att då blir nog trollen rädda oss.
Ja. Ja. Och så sjunger alla var hälsad sköna morgonstund. Det var nog fantastiskt.
Och gå genom skogen på väg till julottan där.
Ja, hör man bjällrorna från det rika folk. Alltså det är helt fantastiska scener.
Vet du vad jag tänkte vet ni vad jag tänkte när jag läste just det där? Jag har skrivit det på flera ställen. Vad de fick gå mycket och andra fick åka mycket. Redan där så kände jag vilken skillnad det var på folk och folk alltså. Mm. De bara gick och gick och gick och gick alltså, i mil med den där lilla barnet och alla. Och så kom det härskapsfolk i vagnar. Jag menar, kan man bli annat än vansinnig?
Nu tar vi ditt citat.
Ja, här har vi ju då Johan Utter Agrippa Pressberg. Ja. Han som knackar på med käppen för att han ska laga klockor. Om du inte släpper in honom, då kan han bli jävligt förbannad. Och prata då för guds skull inte om mackor med smör på, för då kan han också explodera. Han hatar smör.
Ja, det undrar man varför.
Jag undrar varför, det får vi inte veta. Nej. Men vi får veta att om han kommer åt en dalaklocka, då är det kört, för att den kommer aldrig gå rätt sen igen, och då blir du beroende av Johan Utter Agrippa Pressberg, för då måste han komma och laga klockan. Och här målar han ju upp, Klara Gulla är själv hemma och helt plötsligt så kommer då den här gubben, och jag har valt en lite så här Selmas fantastiska rytmiska replik här. Det är skrivet som in vilken perfekt fars som helst. När gubben kom till stugan stannade han mitt framför den lilla flickan, stötte med käppen hårt i marken och rabblade: här kommer Johan Utter Agrippa Pressberg, kunglig majestäts och kronans trumslagare. Har stått för kulor och krut och är varken rädd för änglar eller jävlar. Är det någon hemma? Vilken jävla... Men tänk, alltså, så rytmiskt, perfekt, komiskt skrivet.
Ja, och alla bara, nej, kom inte in för du förstör alla klockor du kommer åt.
Han verkar så jobbig tycker jag.
Fruktansvärd.
Klara Gulla behövde ingenting svara. Han tågade förbi henne rätt in i stugan och styrde gena sina steg mot den stora dalkarsklockan. Det är en fantastisk sitcom-scen.
Men hon är smart där. Klara Gulla. Hur löser hon det här nu?
Han är lite fumlig. Han är fumlig där med knyten.
Han tappar alla grejerna.
Ja, ja.
Hittar han inte sitt glasögonfodral och det snor hon på golvet och lägger undan för att han inte ska kunna fortsätta. Men sen i ett obevakat ögonblick så hon säger, det kanske du har glömt på det andra stället. Det var där har jag nog gjort så. Han får gå tillbaka dit. Men då lyckas hon peta in glasögonen i hans knyte och så går gubbjäveln. Och sen så slutar han med att säga till när han träffar föräldrarna: ja, den där jäntan era, den där lilla behändiga jäntan, den kommer ni alltid att få glädje av.
Men hörni, nu kommer ett viktigt kapitel i bokens första del här, och det är Lars Gunnarsson. Det här läste jag med stigande oro i hela kroppen. Erik i Falla och Jan i Skrolycka är en kall vinterdag uppe i storskogen och hugger timmer. För här, det här måste vi få med oss. Vill du börja, Olof? Mm.
Det som händer är att han får ett stort träd över sig. Och han säger till Jan, spring och hämta folk, jag reder mig. Och så springer han till byn, och då händer något väldigt besynnerligt, väldigt obehagligt. Han märker att den andra, han är inte husbond då, men Lars Gunnarsson.
Svärsonen, ja.
Han har inte bråttom. Han kommer med den ena märkliga förslaget efter den andra. Han går ut och försöker, han slåss med hästarna, höll på att säga. Han kan ju knappt ta hand om hästar.
Jag tycker jättejobbigt att läsa det här faktiskt.
Ja, det var
jag redan, han säger till, gå in till
fruntrim
och se till att de, nej, men det behöver vi inte göra nu, vi har ju bråttom. Redan där så känner man ju, men det här, de börjar till att gråta och ängsla, säger han, och alltså, han vill ju iväg, va?
Fruktansvärt, ja. Obehagligt när man då som läsare då vet att han ligger där ute i snön, nedtryckt av ett träd. Och så kommer dit, och så märker man att det tog ett tag innan jag fattade det djävulusiska i hans plan.
Ja.
För först så var det som att man går in till kvinnan och berättar vad det är som har hänt. Och ber dem ta med sig tecken och, eller vad det var.
Ja, vad som helst, bara hän, gör någonting.
Men så börjar han så välja ut fel, liksom. Han tog inte Börje då som,
nej,
är
det är redan då börjar man ju förstå. Den stora starka Börje.
Och så tar de fel väg. De åker upp efter berget och han påstår att det är en genväg. Men till slut så säger jag, nej men det stämmer inte. Vi ska åt det där hållet.
Och sämsta hästen har de med sig.
Ja,
men vad händer? Till slut kommer de i alla fall fram. Och då har jag ju, ja, nu tänker jag att nej men nu är ju gubben redan död. Nej.
Och det var han inte, utan han levde fortfarande och de lyckades med hjälp av Börje, för de fick ju hämta Börje sen. Och så lyfte de bort trädet, och det var ju bra det. Men sen låg han ju sjuk, Erik, i feber, och tyvärr så dog han.
Alltså,
i lunginflammation.
Nu har ju Selma fått Nobelpris, så vi pratar ju om någon som verkligen kan skriva, uppenbarligen. Så jävla mäktig flipp hon drar. Mm.
Hon vänder historien väldigt, väldigt ofta. Och det går snabbt. Så kommer kapitlet Den röda klänningen. Och nu är flickan Klara Fina, 17 år gammal. En köpman kommer med tyg. Det blir en present för att det finns ingen annan som kan passa bättre än det här tyget, tycker den här köpmannen. Så att hon får det faktiskt. Och det blir en klänning av det hela. Och var går man för att visa upp sig om inte till kyrkan om söndagen? Hur reagerar man i byn och i kyrkan när hon kommer här då, hon är 17 år och har den här sidenliknande röda klänningen på sig? Vad blir det för effekt?
Ja, alltså folk tittar ju ihjäl sig och blir, naturligtvis en del blir ju, tycker att det är omoraliskt kanske. Hon är för elegant, man känner, är det siden hon har, för det får man tydligen inte ha. Jag vet inte varför, men hon är fattig. Hon ska inte se ut sådär, men det blir ändå så att killarna tänker att det där, den där kvinnan skulle man ändå... Det var hemmansökarsönen som sa rent ut att om denna flickan hade varit av sådan ett att det hade gått an för dem att gifta sig med henne, så skulle hon ha varit förlovad innan hon kom ut från kyrkan. Men sen var det en, och det var prosten i Bro.
Mm.
Han var sträng. Så han kallade in henne och sa, du min flicka, jag ska säga dig en sak. Att det är ju ingenting som hindrar mig från att klä mig som en biskop med guldkors om halsen om jag ville. Men så det gör inte jag, för jag vill inte synas vara för mer än den jag är. Och på samma sätt ska jag säga till dig att du ska inte klä dig så grann som en herrgårdsmamsell när du bara är dotter till en fattig backstugesittare. Det var hårt.
Mm.
Det var väldigt hårt.
Verkligen.
Men Selma är ju inte dummare än att hon låter historien gå vidare.
För samtidigt så vänder ju Selma med sin... Och så kokar ihop då ner till då, som jag läser hela boken, tematiken barn och far. Eller liksom... För då har de ju suttit där och pratat, och så vänder prästen helt plötsligt. Om det är så att du har varit till ljus och glädje för dina fattiga föräldrar, så kan du bära din dräkt med heder, sa han med mild röst. För ett barn som skaffar lycka till far och mor, det är det bästa som vi ser för våra ögon.
Ja.
Får jag fråga, bara hoppa här. Den här killen som säljer tyget.
Köpmannen.
Alltså han har ju de här, är det någon baktanke? Han träffar ju henne sen senare i Stockholm. Vad är det för förlur? Vem är han?
Men det får vi prata om
nästa
gång. Ska vi ta nästa gång? Ja. Okay.
Men absolut, han har inte bara som man säger rent mjöl.
Nej, han letar offer kanske. Eller, vi lämnar det då, men jag bara kom att tänka på det nu. När jag läste tänkte jag, vem är det här?
Men den är ju skickligt skrivet, den bara ploppar upp sådär. Ja. Helt plötsligt finns en köpman här som, och tycker att vissa passar väldigt bra i vissa kläder.
Ja, nu är det så att Lars Gunnarsson har tagit över efter en lungsjuks avlidne Erik Falla. Och nu är det Lars Gunnarsson som är husbonde. Och det är honom de ska lyda. Och nu ritas kartan av verkligheten om för vår familj. Lars Gunnarsson makar sig på söndagskvällen ut till stugan deras. Och han har ett litet ärende. Vill ni berätta?
Ja, vi kan.
Vill ska du börja?
Nej, jag tänkte ni samma, och apropå våra västerbottniska berättare så kände jag att nu kommer Karl Orsa.
ja.
Från Ormens väg över Hälleberget.
Jag ska mäta ut.
Ja, ja, det fanns en likhet, ja.
Ja. Nej, men han kommer in där och han säger att finns det något papper på att den här marken, att du har fått den av Erik Falla? Ja, så det finns det inte. Och dessutom så har han med sig då en boddräng som visar sig att också att de har en stor skuld i Broby.
Men varför tar han med sig honom?
Bodknadden där, ja.
Ja, alltså det är klart att de är skyldiga. Det var man skrev ju upp på den tiden. Mm. Men varför har han, är det som ett stöd? Eller vad, hur ser ni det?
Jag blev också lite sådär.
Fan, kunde han väl kommit ensam? Han är ju så stor i truten, så ta med sig den här grabben då som...
Han väl låser upp honom i total... Låser upp gubben. Du är både skuldsatt på marknaden i Broby. Och sen så är du också... Den här marken du har byggt på, den är inte ens bevisligen din.
Så det är 200 riksdaler nu som ska in här inom 3 månader får de veta. Och det kommer som en total
chock. Och
det
kan du ju jämföra med dagens pengar, vad det är.
Ja, det var...
Mycket pengar det.
Så, och då, det är då ändå som Klara Gulla ser sin chans. Ja.
Och det är häftigt där att då sitter ju Jan där under hela detta otroligt obehagliga möte. Så sitter han och känner sig lite säker, Jan. För att han har ju dottern.
Ja.
Och han sitter och undrar vad hon tänker. Snart kommer det. Hon har alltid den lyckan och den förmågan att laga saker för familjen. Det var väldigt speciellt skrivet.
Ja,
det står här. Ja.
Men han är inte beredd på det som komma skall där.
Nej.
Det är alltså, det är snart juli nu. Pengarna ska in till den 1 oktober. Och Klara Gulla säger då, om ni ville låta mig fara ut i världen. Det ska väl inte vara omöjligt att tjäna upp 200 på 3 månader, menar hon. Nu är hon alltså 17 år, hon äger den vackraste av rödaste klänningar och säger att jag kan fixa det här åt er. Mm. Hur reagerar pappa Jan på detta?
Ja, hur ska han kunna leva? Han reagerar ju naturligtvis bra på att pengarna kommer in. Han bleknade och så höll nästan på att svimma av. För han tänker, hur ska han kunna leva om hon far bort ifrån honom? Men då får jag fråga en annan sak här. Hon är 17 år. Vilken 17-åring då och inte ens nu går omkring och slår dank hela dagarna? Har de aldrig tänkt på, alltså jag tycker det är så märkligt att Selma har skrivit det, därför att hon är 17 år och ska fylla 18. Då går man väl inte hemma hos föräldrarna i vilken tidsålder det än är. Så att det är ju på tiden att Klara Gulla gör lite nytt. Även om det här är ett jättesteg att åka till Stockholm och inte ha något jobb. Så jag tycker det kändes, ja, åk tänkte jag. För nu har det gått länge nog med den där röda klänningen.
Ja, hon går inte att hitta sen på kvällen i alla fall. För jag vet inte, och då vet inte Jan var hon är. Hon kanske har gått bort och satt sig på en ensam plats i skogen för att gråta bort sorgen, tänker Jan. Hon brukar aldrig vilja visa sig för någon när hon var bedrövad. Det tyckte jag var lite speciellt. För man får inte så många bilder av vem är den här dottern.
Men det är klart att hon var bedrövad och sitta där. Hon var ju fullvuxen med de där två i stugan. Hon fick ju inget liv. Ingen festman, ingenting, ingen dans.
Och det är sant, jag har inte tänkt på det här. Hon har nästan konserverats där i sin backstutskonservering.
Ja, men hon ska ju vara solen. Hon ska vara solen för de här föräldrarna. Ja.
Hur fan ska du kunna vara solen hela tiden när du blir äldre och äldre? Hon var ju en vuxen kvinna.
Och samtidigt så älskade hon ju sin pappa här.
Ja,
men nu ska jag inte hoppa. Vi ska först upp på berget, va?
Nu ska vi upp på berget. Mm. För pappa Jan, han kan inte hitta henne någonstans.
Nej.
Utan då börjar han leta efter henne ute i naturen och skogen. Mm. Och då står hon högst upp och ser ut över sjön Löven. Ut över hela den gröna dalen. Alla de blå bergen. Vad är det hon gör där uppe?
Hon bara tittar ut över alla.
Hon lättar ut
i världen.
Hon vill ut, bort alltihop.
Ja.
Och det förstår ju han, är ju inte korkad. Han förstår ju att det är det hon vill.
Hon såg över vita kyrkor, på branta kullar, vid sjöstränderna, bruk och herrgårdar, inbäddade i parker och trädgårdar. Långt ut slingrade sig vägar. Hon ska ut i världen.
Ja, men hur reagerar han på det här? Han förstår, men det är inte bara att han fattar. Det blir en ganska stark reaktion i hela hans system där.
Han såg ju dödssjuk ut. Han blir sjuk.
Ja, visst, han
det lönar sig inte att göra något, för nu är flickan borta. Va? Så att det, herregud.
Och så var han ju egentligen på ett annat uppdrag. Han skulle egentligen ta sig till den här riksdagsmannen, va, för att ta reda på om den här Lars Gunnarsson verkligen hade rätt i sak. Men han kommer av sig och följer efter dottern istället. Och kommer hem och säger att han möjligtvis har legat på marken, för han är full i mossa. Är det
men
inte
det
så?
Var någonting som stannade, skriver Selma. Det stannade, han dog invärtes. Men vad det var som hade stannat i det ögonblicket då han förstod att den lilla flickan hade erbjudit sig att rädda stugan åt dem, inte av kärlek utan därför att hon längtade bort från dem ut i världen. Det ville han inte säga, men så var det ju.
Mm. Det är otroligt tvetydigt den där. Jag har ringat in den där och den där kommer jag komma tillbaks till sen när vi pratar om de andra delarna i boken. För det här är ett skav. Som är väldigt, väldigt spännande.
Jag kan identifiera mig helt med det här, men det var inte älvar och skogar i Värmland. Det var tågen i Linköping som jag stod och tittade på som gick till Stockholm. Det är ju inte lika vackert som det här, men längtan var densamma. Mm.
Gud vad lustigt, för mig är det flygplanen. Uppe på Karlsö där jag uppvuxen så stod jag alltid vid den där jävla bussplatsen och det var grus och skit och aldrig sommar. Och så hade jag Public Enemy i hörlurarna, så tänkte jag så här att det måste finnas något större än det här. Och så ser man alla flygplan landa på flygplatsen på andra sidan skogen. Då tänkte jag att det finns någonting där ute.
Ja, och jag såg Stockholmståget som kom.
Mm.
Och så ropar de ut, resande med snälltåget mot Stockholm, var god och plats, stäng dörrar och grindar. Och stod jag där och tittade på det där tåget som försvann bort. Och så kände jag att där finns det någonting.
Ja.
Fantastiskt, vi har alltså åtminstone två klara fina Gulleborg i studion. Längta ut, bort! Ja. Plantåg, ta mig härifrån!
Det måste finnas någonting större.
Ja. Med det, hörni, är bokcirkeln slut för idag. Men tillbaka nästa vecka. Läs på i boken fram till kapitlet Husförhöret. 2/3 in i Selma Lagerlöfs berättelse Kejsarn av Portugalien. Olof Wretling, Marie Göransson, tack som kom.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Det här är bokcirkeln i Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.